skulle alltid vilja ha den där rösten som han i The Great Big Bite, The Lion.
Ja, just det. Ett reverb har jag hemma förresten, om du behöver låna det någon.
Då har man det någonstans på kroppen.
Ja, precis.
Välkomna till MSDN Radio, ett nytt år, nya möjligheter, men gamla personer.
Kanske ska jag säga att när du säger nytt år så är det ju för att vi har brutit ett räkenskapsår på Microsoft. För alla andra så är det ju att de kommer tillbaka efter semestern och det är höst igen. Men för oss är det nytt år.
Bruna och fina sitter vi här inne i studion igen. Robert Folkesson och Johan Lindfors som har kavaj på sig faktiskt. Vi undrar vad som har hänt med honom. Alltså, varför har du kavaj?
Nej, jag kände bara att det var fler på jobbet som gick i kavaj på dagarna. Jag kände att det vill jag också göra. Så då gör jag det.
Du föll för grupptryck.
Ja, jag har ingen karaktär alls. Liksom. Det är slut på pikétröjor. Men ni har ju skjort i alla fall. Så att det...
Men det var bara för att jag var hos kund. Ja,
ja okej. Okay. Men ingen slips. Nej. Slips har jag haft en gång på jobbet. På 12 år snart. Okay. I en shootout mot Novell för typ 15 år sedan. 10 år sedan.
Ja, vi får se. Välkomna hit i alla fall till så sagt en ny vad heter det nu? En ny säsong av MSDN Radio. Vi kommer att hålla på så det bara knakar i år med. Ingen avmattning här, inte någon dålig ekonomi eller så. Vi har till och med fått ny utrustning som visar på hur vi satsar. Idag hade vi väl tänkt att ta det lite lugnt och prata med er om vad som har hänt under sommaren. Både för oss kanske lite mer privat eller personligt och sen också vad som har släppts under året med från Microsoft. Det har ju hänt saker i juli och det är ju så faktiskt att i andra delar av världen så har man inte semester när vi har semester. Så det är ju saker som har hänt där. Och så ska vi titta lite framåt över hösten, titta lite på konferenser. Det är flera stycken stora och riktigt spännande konferenser, så det gäller här att riktigt välja ut vilken som man ska gå på. Och det gäller naturligtvis er, men det gäller också oss här inne. Så vi ska diskutera lite nu när vi har Johan, vår chef här, vad vi kommer att få gå på. Så välkomna hit. Robert, hur har din sommar varit?
Den har varit lugn och skön. Jag har haft 5 veckors semester och hunnit med och rest omkring både lite grann i Sverige och hunnit med en vecka i Grekland också. Det var riktigt skönt. Fick man lite sol på sig också.
Inga sådana här hobbyprojekt, datorer?
Ja, inte mer. Jag höll på och kikade lite grann på Acer och började väl med lite hobbyprojekt där och var lite grann uppvärmning inför det sommarkollo som jag höll tillsammans med Johan och Magnus Mårtensson från Dotway också som vi körde i mitten, slutet på augusti där någon gång.
Och apropå Acer så ska jag säga att vi kommer ha en intervju med Magnus Mårtensson om Cloud Storage API, ett program de har gjort för att kunna mocka bort eller för att göra cloud storage, Azure storage och andra storage-teknologier testbara och utbytbara. Så att vi har en intervju med honom mot slutet här där han diskuterar och vi diskuterar också de olika Azure storage och Azure SQL och sånt som finns nu att välja på. Men just där Robert, det hände någonting med Azure över sommaren, eller hur?
Det har hänt flera saker. Man har tillkännagivit priserna för Azure och jag har dem inte i huvudet ska jag säga nu. Däremot så kommer vi naturligtvis att länka till information om det.
Men princip, vad är det för? Är det fasta priser eller är det pris per grej man gör? Eller?
Det är nyttjandegrad, alltså att det är CPU-timmar för själva Windows Azure basplattformen och sen så är det beroende på om man vill ha, vad kallar de det här, instegsdealen för SQL Azure, det kallar de för
Web Edition.
Web Edition, just det, tack. Och så kallade de väl den större för business edition. Och då är det egentligen storlek på databas som skiljer mycket åt. Så att web edition, då har man 1 GB databas och när då har man 10 gigs databas. Där har vi faktiskt fått lite kritik för att man tycker att kanske att 10 gig är lite, lite för en enskild databas. Så vi får se om de kommer.
Det kräver ju så stora justeringar på arkitekturen som du kanske inte riktigt är van vid att hantera idag. När du har en enklare hantering av en vanlig lokal databas som kan skala upp till stora terabyte. Mm. Och nu har man helt plötsligt 10 gigs begränsningen. Det är, oj, sänder en del.
Nu i och för sig 10 gig är ju ganska mycket data då, beroende på vad man lagrar, så kan det ju vara, det kan vara väldigt mycket data då, men sättet som man kan komma runt det här då, även i SQL Azure, det är ju att partitionera sin lösning över flera olika databaser, men då får man alltså hantera den här partitioneringen i sin applikation, i sin arkitektur.
Men jag måste säga att jag tycker 10 GB är rätt mycket. Jag skulle kunna tänka mig om det är blobbar man ska lagra och sånt, då är det ju bättre att länka då till Azure Storage.
Ja. Och där och har du 50 GB, eller hur? Fortfarande som jag har förstått det.
Det tror jag att det är väl.
Det som jag tycker är bäst med priserna är ju, eller prissättningen, är ju att den är ganska tydlig, att den verkligen försöker differentiera sig från en vanligt hostat läge där hårdvaran antingen då hyrs eller köps, som man säger så egentligen, från en ASP leverantör där du betalar alltid för den hårdvaran som du köper in egentligen, oavsett hur mycket nyttjandegrad du har faktiskt. Men du betalar ju faktiskt för antalet instanser, du betalar för lagring, och du betalar, eller fysisk eller faktisk lagring, och du betalar för trafik in och ut ur systemet, vilket är egentligen de sakerna då som verkligen tecknar nyttjandegraden. Så allt eftersom att applikationen används mer och mer, så kostar det också mer och mer att ha i målet. Det som jag tycker är spännande också att se, det är hur vi också börjar, åtminstone internt, börja hitta ROI-studier eller kalkyler för som visar när är det relevant att flytta till molnet och när är det kanske inte relevant. Fortfarande kanske mindre lösningar inte alls skalar, lämpar sig så väl för molnet, just därför att det finns en initiell kostnad som kanske då är högre än vad man kanske förväntar sig. Men det ser riktigt bra ut. Vi har fått bra feedback på prisbilden faktiskt. Kritiken som jag har sett är just på det som du säger om data, storleken på databaserna i SQL Azure.
Och det var ju det som var den andra grejen. Vi pratade ju bara om priserna. Det var ju också att SQL Azure släpptes.
Ja, precis. Eller gjordes tillgängligt publikt i en preview. Den har ju funnits tillgänglig då, internt och för vissa utvalda. Då. Men nu har man släppt ut den. Det är ju fortfarande en preview då, men det går att ansöka om att få ett konto nu i alla fall. Och det går snabbare nu än det gjorde tidigare.
Mm. Nu är det faktiskt en webbsida. Du får token tillbaka direkt när du registrerar dig.
Kan du, Johan, fixa till den där innan du får den också i skrevet? Dra åt den där också, det snarast, tror jag.
Så.
Men, och visst är det så att .NET Services, det är då vi pratar om meddelandebaserad kostnad då för hur mycket trafik man har per meddelande som man skickar igenom den här servicebussen.
Just det, antal transaktioner.
Antal transaktioner och själva Windows Azure, då är det naturligtvis beroende på hur många noder man har. Då. Men sen så är det alltså processtid i maskinen plus storage och
transaktioner.
Och transaktioner.
Ja, hur mycket gigabyte in och ut som flyter genom systemet.
Just det. Ja.
På nätverkar egentligen kan man säga.
Just det.
Kul. Men då, ja, just det. Det var det som du hade varit med om. Robert var där vi höll på och sen fladdrade vi ut. Johan, vad har du gjort i sommar då? Du har haft den längsta semestern av oss.
Ja, det kanske är så. 6 veckor tog jag faktiskt. Jag tog ut allt i ett stöt. Nej, faktiskt jag tog 5 veckor, sen hade jag en vecka, så en pappavecka att ta ut innan min dotter fyller 8. Och de här dagarna bara brinner inne. Så att, jag tog ut 6 veckor. Hade också en vecka utomlands, var i Turkiet. Jättetrevligt. Och sen har vi varit hemma ganska mycket. Varit uppe i Leksand en sväng och ner i Norrköping och träffat släktingar och sånt där. Riktigt skönt.
Har du gjort något datarelaterat? Jag för mig att du sa att du inte skulle göra det riktigt här. Så att jag...
Ja, jag sa nog att jag inte skulle försöka. Jag skulle försöka att hålla mig ganska passiv. Det första jag gjorde när jag gick på semester var att jag höll på att säga att jag slängde min telefon i väggen. Men det gjorde jag inte. Jag stängde av min arbetstelefon och köpte på mig en liten privat, enklare telefon som inte har stöd för mejl och sånt. Och det har varit ett bra beteendeförändring för mig som gör att jag inte har kollat mejl åtminstone. Så här. För vi får ju fortfarande mycket mejl. Så att det har varit en liten annorlunda upplevelse för mig att inte ha e-posten med sig hela tiden. Men det har varit skönt. Till och med som min fru har haft bättre koll på sina mejl än vad jag har. Kritiken får hon ta. Men jag har inte kunnat hålla mig från. Jag har faktiskt läst en del böcker däremot om ASP.NET MVC bland annat. Och lyssnat på en väldigt massa podcast har jag gjort under sommaren faktiskt. Bland annat på MSDN sommarpratare, Teknet sommarpratare, men också .NET Rocks och Hansel Minutes och några andra bra program.
Men jag tänkte på, när det gäller dig, du är ju väldigt intresserad av bland annat användargränssnitt och Silverlight och sånt, så har det ju också hänt någonting på Microsoft under sommaren.
Just det, Silverlight 3 och Expression Studio 3 har ju släppts.
Och kan vi berätta lite mer om när släpptes det och kort, vilka versioner kan man, alltså vilka Visual Studio kan man köra det på och sånt där, har du det koll?
Silverlight 3 fungerar bra att utveckla med tillsammans med Visual Studio 2008 i alla fall. Och även Visual Studio 2010 tror jag också har stöd för vissa funktionaliteten. Och sen Expression Studio 3 fungerar också tillsammans bra med båda de versionerna. I alla fall de betar som jag har testat och fått det att funka bra. Men exakt vilket datum det var som Silverlight 3 släpptes? Det var...
Jag tror att det var den 14? Jag tror juli, det tror jag.
Eller? Det var i början av juli i alla fall, ja, eller hur?
Ja. Ja, det var mitt i där. De har ingen respekt alls för industrisemester.
Nej.
Svenska industrisemestern borde väl alla rätta sig efter, tycker man.
Ja.
Men faktum är att man kan ju till och med använda Visual Studio Web Developer Express 2008, alltså gratisversionen av Visual Studio, för att utveckla Silverlight-applikationen.
Just det, stämmer bra. Men 2005 fungerar inte, va?
Nej. Och i 2010 så får man ju också lite extra stöd i Silverlight i form av multitargeting. Så man kan välja Silverlight 2 eller Silverlight 3 applikationer och man får en riktig visuell editor. En man faktiskt kan dra runt sina kontroller i och inte en låst read-only vy som man har i 2008.
Mm. Spännande. Och själv då, jag har också haft semester i 5 veckor. Jag har jobbat lite med Visual Studio naturligtvis, 2010 beta 1. Jag vill gärna rekommendera vår sajt msdn.se/vs2010 om ni vill följa Visual Studio information, speciellt för oss svenskar. Där kommer det komma upp mycket, kommer upp konferenser, kommer upp blogginlägg, aktiva bloggare och så vidare. Men annars, för mig är det just nu, det är alldeles för mycket bra just nu. Det är Entity Framework, det är Azure, SQL Azure. Jag kan berätta att jag satt hemma förra helgen och tyckte att jag var jätteduktig när jag gjorde en manager för SQL Azure, för att Robert hade sagt att det inte fanns någon sån på sin presentation. Och så ville jag ju tvungen att visa den för mina kollegor, och 10 minuter senare kom det ett mejl från Johan. Men den här funkar ju också, finns redan.
Management Studio.
Ja, ja, det var så här att för att kunna köra Management Studion så är man tvungen att göra en liten habrovinkel där, för att den gick inte att koppla upp sig, i alla fall inte med den versionen av SQL Azure som låg ute då. Jag tror faktiskt till och med en dag att jag sa, jag fick den frågan på seminariet, men då borde man inte skriva en egen sån. Nej, det här kommer de ju fixa, så gör inte det, utan du kommer vilja använda Management Studio.
Ja, hemligheten är faktiskt att man inte loggar in direkt emot SQL Azure. Så du väljer inte server när du gör en connection egentligen, utan du måste öppna en query. Man öppnar bara en query emot. Det. För det finns inga connection objects som tydligen krävs i molnet.
Därför så det innebär att man kan inte se objekten och så i den här vänster menyn, så man kan inte se tabellerna.
Nej, just det.
Utan man bara har query analyzer.
Just det, så det är ett queryfönster och ställa frågor och svar egentligen emot. Det finns faktiskt labbar i Windows Azure tool, Training Kitet, som visar hur man använder de här verktygen och som är faktiskt riktigt bra att titta på.
För alltså att, den här Management Studio?
Absolut.
Varför inte jag hittat det?
Det var där jag lärde mig det.
Okej. Ja. Ibland ska man ladda ner det som Microsoft levererar.
Men det som var kul med det där var att efter att jag hade sett Robert också visa de här sakerna, så tog jag min CodeCamp-databas som jag höll på att latcha lite mer under ASP.NET MVC-presentationerna, som också höll sommarkoll i, och bara flyttade den rakt upp och ner egentligen. Jag tog databasskriptet ifrån Oslo, eller IntelliPad som genererar databasskriptet, och bara klistrade in i den här management studio och la upp det i molnet och allting bara funkar. Och så petade jag om en connection string egentligen i ASP.NET MVC-lösningen, så gick mitt entity framework emot molnet istället och allting bara rullade. Det är faktiskt en ganska häftig upplevelse när datat faktiskt bara finns där ute. Liksom.
Men vi ska ju vara i ärlighetens namn, och Robert kan säkert, det finns ju vissa då kommandon i SQL som inte fungerar i Azure, och vissa är väldigt enkla att förstå för att det finns inte det begreppet som filgrupper och sånt, men det finns ju andra. Så kan du kortfattat ge någon minut, vad är det man måste ta bort från ett sånt här genererat skript?
Du kan, till exempel kan du inte använda use-kommandot därför att du kan inte gå över olika databaser. Så du håller dig hela tiden en databas i SQL Azure. Och därmed kan du inte heller ha till exempel transaktioner som spänner över flera olika databaser, och du kan inte joina ihop databaser. Det finns ju...
Jag tror det är vissa ANSI.
Det finns en massa set-kommandon som man inte kan sätta i SQL Azure som är fasta, som inte är relevanta där.
Och jag tror att det finns ett öppet projekt när jag letade efter det andra, där jag tror att de försöker faktiskt också rensa bort. Så att man kan ta sitt skript och så rensar den bort vissa saker. Men jag är lite osäker där.
Sen finns det några andra saker som inte heller stöds. Till exempel filestream, datatypen stöds inte i Azure i dagsläget i alla fall.
Men det är lite spännande också när man tittar på prisbilden på Azure eller Azure. Vi måste någonstans bestämma vad vi ska heta också. Så finns ju även där faktiskt ett sätt, man får tänka till lite hur applikationen faktiskt agerar. Hur mycket trafik flödar mellan databasen upp till applikationen. Och, för det är liksom inte helt gratis att bara skyffla upp all data upp i applikationsskiktet. För då har du faktiskt flyttat data också över nätverket, vilket kan kosta pengar. Så man bör tänka till lite. Så det finns sådana arkitekturiska aspekter som måste börja tas hänsyn till när du bygger molnapplikationer. Det blir kul att se när det kommer lite mer dokumentation på sånt.
Och jag uppfattar det så dock att man kan bestämma då om man kör sina Azure-applikation, då kan man bestämma om det ska vara i samma datacenter som sin SQL Azure. Och då är det väl ungefär lika snabbt som det skulle vara om vi kör lokalt, så att säga, via ett brett nätverk och TDC eller vad det heter liksom. Men precis, det har du rätt i, att förut det blir en latency mellan SQL-databasen och middleware, businesslager, som vi tidigare inte haft. Så att det behöver man tänka på.
Jag kan också tänka mig att det finns vissa kostnader där man börjar virtualisera tjänster och sånt där med .NET services, att man betalar för transaktioner och sånt där. Så att man bör försöka tänka till, för att computingen är ju inte gratis, om man säger så, utan det är faktiskt det du betalar för. Så det är ju en annat perspektiv, men än så länge är det positivt.
Och andra sidan så är det väldigt enkelt att räkna på vad det skulle kosta att komma igång initialt.
Absolut.
Och sen så kunna skala upp det efter
Absolut.
Behov.
Mm.
Så att förhoppningsvis då, om det är ett populärt system, så bör man ju kunna visa på verksamhetsnytta mer, eller ökat antal användare borde ge motsvarande ökad inkomst. Så det är ju en väldigt trevlig modell så.
Mm.
Och inte bara det, utan kunna minska ner den också vid behov.
Nu är det din tur och ta upp mikrofonen. Du måste skruva den där på något sätt. Jag tror att du får skruva loss den för att skruva upp den och sen...
Bra.
Så.
Så det var lite vad vi har gjort mer personligt i sommar, men också lite vad som har hänt och så. Det är ju oerhört mycket...
Vi glömde faktiskt, vi bara nämnde Expression Studio på förbifarten, men Expression Studio är faktiskt riktigt trevlig. Jag vill absolut speciellt säga två saker som jag tycker är riktigt cool. Det är Sketchflow, som är riktigt läcker för interaktionsdesigners att skapa ett snabbt... en snabb mall över hur en applikation ska se ut egentligen, och sedan då testa den mallen eller testa ramverket mot användarna och få feedback tillbaka också i den applikationen som skapas via Silverlight. Otroligt läckert. Och sen också det som du har testat också, Robert, Expression Encoder med live encoding, eller hur? Eller Recorder heter den faktiskt.
Ja, live encoding har man haft tillgång i faktiskt sen Expression Encoder 2. Men nu har man ju också en möjlighet att spela in screencast, alltså just spela in skärmen, skärminspelning. Just det. Som fungerar riktigt, riktigt bra.
Just det. Faktiskt. Vi har ju använt Camtasia förut från TechSmith, som är en briljant mjukvara måste jag säga. Men vi får nog krypa till korset och börja använda vår egen...
Alltså kvaliteten på inspelningarna blir ju minst lika bra. Ja. Sen finns det lite bättre kanske post-production-möjligheter i Camtasia. Det är ju inte, Expression Encoder är ju inte ett post, eller alltså ett produktionsverktyg. Nej. I den bemärkelsen. Men det blir jättebra kvalitet på inspelningen.
Och gränssnittet var rätt bra också tycker jag, med inspelningsfunktionaliteten och knappar och sånt där. Det var kul att prova.
Men som sagt, det händer oerhört mycket också i höst. Oj, oj, oj. Vi har ju Azure kommer att hända mycket med. Vi kommer att hända mycket med Windows 7. Det är något operativsystem som också släpptes i sommar som vi glömde bort helt plötsligt.
Det är så... Vi sparar det göttaste till sist.
Ja, alltså det är helt mycket som händer. Så vi kommer kanske bli lite oordningsamma i vår MSDN-radio här. Men vi kommer att försöka att göra lite mer fasta rubriker. Och vi har inte riktigt bestämt än. Ni kanske förresten har hört att det är en ny jingle då när vi startar det här programmet. Det har inte grabbarna här, för jag mixar in det sen så de ser lite frågande ut just nu.
Vi brukar vara jinglar, tror jag. Ja.
Vad är det för något?
Det är där jag brukar nynna. Ja. Men vi försöker ha lite fasta punkter. Och det vi har tänkt är att vi ska försöka ha fler intervjuer med folk. Både från Sverige och från USA. Mm. Är det så att ni skulle vilja ha någon drömintervju, så twittra till oss. Så ska vi försöka fixa det. Vi har blivit rätt så modiga nu när vi... har lärt oss prata engelska också då, som ni kommer att höra, eller har ni hört ibland. Men det vi också tänkte ha på de här fasta avsnitten, i alla fall en bra bit nu, det är Windows 7 för utvecklare. Och Johan, det är ju en av dina specialiteter. Vi har ju sett dig på flera nu föredrag om Windows 7 och speciellt mot utveckling. Så du får dra igång den här första.
Ska jag göra det? Ja. Vad spännande, vilken ära. Nej, alltså Windows 7 har ju redan nu fått en härlig resa, måste jag faktiskt säga, en uppstart. Windows 7 är ju som sagt inte släppt egentligen än till konsument, utan just nu så ligger det hos våra hårdvaruleverantörer, våra OEM som det kallas för, och även för MSDN och Technet prenumeranter som kan då ladda hem det, en skarp release egentligen via de prenumerationerna.
Faktum är att man behöver inte ens vara det för att ladda hem en trial.
Stämmer bra. Det finns en 90-dagars trial som man kan ladda hem via på webben faktiskt.
Och då kan man ha den till oktober när det släpps. Alltså.
Ja, just det. Men det som jag tyckte faktiskt var riktigt imponerande, det var de siffrorna som vi såg förra veckan. Om att även fast Windows 7 inte är släppt än, så är det nästan, och det skiljer få procentenheter, lika många Windows 7 operativsystem på webben som det är Linux-klienter. Såg ni de siffrorna?
Jag såg dem.
Nej, jag har inte sett dem.
Jag tror att det var, om jag kommer rätt, så var det 1,97% Linux som surfade just nu och 1,68% var Windows 7. Vilket är ganska coolt faktiskt, tycker jag. Så att intresset för Windows 7 är jättestort bland communityn. Många som väntar på den skarpa releasen. Vi kör ju jättemycket Windows 7 internt redan. Jag tror inte att vi har någon i våran grupp. Eller någon. Jag tror inte att någon i Sverige faktiskt som inte kör Windows 7 på Microsoft, om man säger så.
Det är nästan så att man börjar få svårt att komma ihåg. Vad
det var innan?
Vänta nu, vad var det som kom nu? Jag har kört Windows 7 så länge så att det är svårt men var det att komma inte... ihåg om det kom i Windows 7 eller om det kom i vissa olika features.
Men var det inte Windows XP och sen så kom Windows 7 Alpha, Alpha 2 och sen kom Beta och det här C. Men det var något sånt. Nej, så det är riktigt, riktigt bra. Och det ska bli jättekul också att se hur utvecklarkommunityn tar emot det här naturligtvis och vad som kommer att skapas på Windows 7. För det finns en hel del funktionalitet i Windows 7 som är relevanta för utvecklare. När jag pratar om Windows 7 för utvecklare så pratar jag från tre aspekter. Det ena är för att få sin applikation att överhuvudtaget fungera på Windows 7. Och det andra är att få sin applikation att briljera, eller att egentligen se lite mera Windows 7-ig ut, om jag ska kalla det för det. Utnyttja den funktionalitet som finns i operativsystemet och hur vi själva bygger våra applikationer. Och den tredje delen är egentligen hur du med Windows 7-tekniker och andra tekniker också integrerar din webbapplikation egentligen, som kanske egentligen primärt är på webben, med delar i klientoperativsystemet som federerade sökningar och sånt där, som vi kan återkomma till. Men en applikation som jag tyckte, eller ett initiativ som jag tyckte var rätt trevligt faktiskt, det var att det finns en applikation som heter PhotoView, som egentligen är någon sorts referensapplikation som går igenom funktionalitet som är ny i Windows 7, som då lyser upp lite mer på Windows 7, men där källkoden finns med för hur applikationen också fungerar på Windows XP, och sen hur man då har flyttat den här applikationen via Vista upp till Windows 7, och hur funktionalitet slår på när du kör i Windows 7 och du får Aero och glaseffekter och temaläggningar och sådana saker egentligen, och taskbar integration och sånt där egentligen. Som är rätt trevlig applikation.
Är det en .NET-applikation? Eller?
Det är absolut en .NET-applikation. Men man ska också vara medveten om att många av de API-er då i Windows 7 som gör att du lyser upp eller briljerar lite på Windows 7 är idag Win32 API-er och har inga hanterade motsvarigheter. Och istället så finns ett så kallat Windows 7 API Code Pack. En wrapper. Jag kommer inte ihåg vad hette den. Den hette Vista Bridge, för mig, den hette ju på Vista-tiden. En brygga alltså mellan native API-erna och de hanterade motsvarigheterna som kan användas. Och en riktigt snygg abstraktionsnivå över hur du kan använda de här funktionerna då, även i dina .NET-applikationer idag. Så den här applikationen tycker jag absolut man ska kika lite på. Det är ett bra demo vad man kan göra. Men också att källkoden finns med att installera när man vill göra det. Och då kanske utvärdera mer. Hur gör jag också för att få min applikation att se lite bättre ut när den kör på Windows 7? För det finns en del saker som gör att den är betydligt roligare att jobba med. Och också uppträder på ett sånt sätt som Windows 7 uppskattar. Det viktiga som man kan säga direkt egentligen om kompatibiliteten, kan vara bra att bara ta upp det. Det är att de flesta applikationer som idag fungerar på Windows Vista kommer att fungera briljant på Windows 7. Det finns små subtila förändringar egentligen som har gjorts från Windows Vista till Windows 7. Och där har vi varit mycket mer förlåtande i kompatibilitetsläget än vad vi var mellan XP och Vista. Exempelvis så har vi bara uppgraderat versionsnumret på Windows 7 till 6.1 från Vista som var då 6.0. Och det kan låta som en liten fånig uppdatering. Men faktum är att så många applikationer när vi gick från XP till Vista hade låst sin kompatibilitet till Windows 5 i versionsnumret. Vilket alltså gjorde egentligen att när du startade applikationen så gjordes det hårda kontroller om du körde på Windows 5. Gjorde du inte det så stängde applikationen ned sig. Och det här var alltså ett problem. Jag har hört en siffra som var mellan 70-90% av applikationerna som hade kompatibilitetsproblem på Vista var på grund av att de gjorde hårda kontroller av major version number, alltså huvudversionsnummer. Och därför har man valt att vara subtil då i uppdateringen av det i Windows 7.
Så egentligen ska man väl inte kontrollera versionsnummer överhuvudtaget, utan man ska väl försöka kontrollera vilka capabilities som finns i operativet om man ska göra saker eller inte.
Och vad man också ska göra är att du kan kontrollera versionsnumret, men du ska inte stanna applikationen om du inte kör just på den. Och du kan också testa om du kör exempelvis version 5 eller högre.
Mm. Ja, det är bättre att testa åt andra hållet, det som inte är tillåtet.
Mm. Just det.
Mm.
Så att, just det, och sen finns det massa sådana. Och sen så finns det vissa andra förändringar, exempelvis en ny installation av Windows 7 kommer att ställa in sin DPI-setting, alltså dots per inch, skärmupplösningsinställningarna, baserat på en heuristik över hur stor skärm du har, vilken skärmupplösning som är maximal och liknande, vilket också då kommer göra att du kanske till och med kommer köra med 120% DPI eller 125% DPI, vilket då är, kan vara 120 punkter och sånt där från 96 som är det kanske vanliga. Och det kan göra att din applikation faktiskt uppträder lite annorlunda om du inte är medveten om det här. Det finns ju bra stöd för det här, exempelvis Windows Presentation Foundation, och Silverlight har också stöd för såna här funktioner. Men om du skriver managed foundation classes eller rena Win32-applikationer, vissa WinForms-applikationer också, så kan du ha vissa utmaningar med det.
Det finns en jättebra guide på MSDN för vad man ska gå igenom och tänka på när det gäller high DPI.
Ja. Så att det är de två saker som jag primärt har märkt av egentligen. Och det finns, precis som du säger, bra guider, det finns bra application cookbooks och så här, developer guidance. Vi ska försöka länka lite till dem också på sidan så att fler och fler kan ta till sig den här informationen. Men stora hela egentligen, om din applikation idag fungerar på Vista så kommer den att fungera på Windows 7. Och det tycker jag också är en trygghet. Jag har idag inte haft problem med någon applikation än så länge på Windows 7 faktiskt. Har ni stött på någon?
Nej, faktiskt ingenting.
Nej. Bara en sista fråga. Det är, vilket .NET framework finns nu och så att man kan köra utan att bara installera det?
På Windows 7, eller i Windows 7, så följer .NET Framework 3.5 med Service Pack 1 med. Vilket egentligen är den senaste versionen av .NET Framework som finns, förutom betor om man säger så egentligen.
Så då kan man, bara för att förtydliga, då kan du köra en 2.0-applikation och allting sånt.
Ja. Nej, så att vi ser riktigt mycket fram emot lanseringen som då går av stapeln senare under hösten här. Och naturligtvis den publika släppet, om egentligen säger så, releasen som också många ser fram emot.
En annan liten detalj också, man får ju Internet Explorer 8 med också.
Just det.
Som för de som inte har uppgraderat så är det ett riktigt lyft.
Just det.
Och läste nyligen om ett säkerhetsproblem som hade upptäckt i Ruby on Rails, som jag tror Twitter kör, va? Där faktiskt Internet Explorer 8 var immun mot det, cross-site scripting-problematiken. Mm. Därför på grund av det inbyggda cross-site scripting-skyddet som finns i IE8.
Mm.
Så säkerhetskillen som hade upptäckt det, han tyckte det var... Han lovprisade IE8 för det. Det var kul.
Absolut. Nu ska jag bli lite bitter. Får jag bli det?
Veckans
Johan bitter.
Veckans bittra farbror.
Ja, veckans bittra farbror. Jag tycker det var kul därför att när... Det har dykt upp vissa analyser av webbläsare som förut, så har det alltid varit så att vi rekommenderar dig att köra någon annan webbläsare än Internet Explorer, har det varit förut, så har de skrivit säkerhetsanalytiker och sånt där. Nu rekommenderar de andra webbläsarföretagen att göra som Internet Explorer har gjort. De rekommenderar inte att man ska köra Internet Explorer, de rekommenderar att man ska göra som Internet Explorer. Det är min lilla bittra... Ja, rätt ska vara rätt.
Låt oss få fortsätta lite på hösten, men det var väldigt bra inslag.
Bitterheten trodde du skulle säga.
Har ni några mer sådana här inslag, jättegärna twittra dem till oss. Vi kommer med twitteradresserna mot slutet här, när ni kan de flesta av er. Men i alla fall så kom gärna, och det är jättebra med tips och idéer. Men hösten, det händer ju så mycket, vi har ju olika... lanseringar, Windows 7 och Azure, vet jag inte om det kommer lanseras, men det kommer att hända saker i alla fall.
Jo, jag tror inte det är någon hemlighet att Azure kommer lanseras på PDC:n. Det tror jag faktiskt till och med är publikt annonserat också. Så är det väl typ det nu då.
Jag har hört åtminstone på en TechEd-session, så att, du var inte först i alla fall.
Men snälla, säg inte det här till någon.
Men apropå PDC:n då, det är ju några stora konferenser. Jag tänkte vi kunde väl gå igenom dem så vi kan börja planera hur vi ska göra med de här.
Ja, för du vill inte vara på kontoret alls i november, om jag förstår det rätt. Alltså vi har tre stycken jätteintressanta konferenser under hösten som eftersom jag ville så skulle jag gå på allihopa. Jag skulle önska att alla kunde gå på allihopa också. Men om vi börjar i den första då som går av stapeln, så är det faktiskt Öredev nere i Malmö. Vad ska vi kalla det för, en skandinavisk konferens egentligen, som går, alla presentationer är ju på engelska. Utomordentligt uppskattad skandinavisk konferens, arrangeras av Dotway, eller egentligen nu är det faktiskt ett eget företag, Öredev. Men med representanter från Dotway och J-Way och J-Group. En konferens som inte bara inriktar sig mot .NET utan också mot Java och metoder, processer, inbakade system, mobilitet, cloud. Det är ett väldigt, väldigt bred konferens på det perspektivet. Det är också en otroligt rolig konferens tycker jag, som att träffa andra utvecklare, våra konkurrenter. Därför också att när du är där så möts du hela tiden av en otroligt sprudlande positiv optimism kanske man ska säga egentligen, inför mjukvaruutveckling generellt. Och dialogerna är väldigt sällan bittra och väldigt sällan religiösa, utan det är mer egentligen pragmatiskt. Och fungerar det? Ja. Fungerar det här bättre? Ja, kanske. Mycket sådana här utvärderingar. Och, så det är en väldigt bra konferens. Vi har varit där allihopa, tror jag.
Inte jag.
Du har inte varit där. Nej. Robert har varit där.
Jag
var
där. Och jag måste säga att det är en av de trevligaste konferenser jag har varit på faktiskt. Mm. Det är en känsla där som är svår att förklara egentligen, sätta ord på. Men det är öppenhet, väldigt gemytlig konferens och jättebra talare har de haft de 2 åren jag var där.
Det kommer ju flera stycken Microsoftare dit. Mm. Scott Hanselman bland annat kommer dit, vet jag. Vilket ska bli jättekul att få honom till Sverige. Försöka göra lite inspelning om honom kanske. Han kanske till och med gör någonting med oss på Hansel Minutes. Det hade varit riktigt häftigt. Eller kanske inte med oss, han kanske får köra med någon mer intressant, eller hur? När han ändå är här.
Någon som kan det.
Ja, precis. Någon som inte bara sitter och är bitter. Det kommer jag få höra. Ja. Men Öredev ska bli jättekul. Mm.
Datumet
är den 2-5 november. 2-3 november är så här pre-conferences egentligen, alltså förkonferenser med lite tutorials, lite mera genomgående halvdagar och heldagar. Man
brukar köra så här scrum-certifieringar och olika workshops.
Just det. Så det är den 2-5 november, första veckan i november alltså. Veckan därpå så går TechEd Europa av stapeln.
I Berlin, va?
Just det, i Berlin. Också en otroligt uppskattad konferens. Den här är då helt inriktad på Microsoft-teknik. Den är också lite speciell i utformningen av att TechEd tidigare har varit, eller vad ska jag säga, TechEd går i år tillbaka till en form som de hade för ett par år sedan, där TechEd både var för IT-proffs och utvecklare. Och när jag säger IT-proffs så menar jag egentligen personer som är mer fokuserade på administration och utrullning, installation, support. Vilket är våran benämning på IT-proffs egentligen. Och de har slagit ihop, sen delar de upp de här konferenserna och gjorde en TechEd IT Pro och TechEd Developer egentligen tidigare. Men nu har de slagit ihop där igen och det blir en mastodontkonferens i Berlin den 9-13 november. Alltså veckan
så det efter. Blir som TechDays i Sverige då?
Just det, fast lite större. Och på engelska. Nej, det ska också bli en jättehäftig konferens. Vi kommer åka ner dit också, flera stycken av oss vet jag. Vi har några svenska talare som kommer att prata på TechEd. Bland annat
Magnus Mårtensson. Vi kommer få höra strax.
Ja.
Tess Fernandes
kommer att prata där också. Kanske till och med Mikael Durell ser ut som. Så att, det är en hel del som kommer att vara där och representera Sverige naturligtvis. TechEd också är ju en framgångsrik konferens i sitt koncept förut. Det har varit bra sessioner, bra kvalitet på det som levereras. Och naturligtvis, om du idag är utvecklare eller lite mer bred, ska vi säga så, egentligen kanske bara utveckling och håller på med Microsoft-stacken, så är TechEd en klockren konferens att åka på. Jag vet också att vissa användargrupper funderar på att arrangera bussresor ner, så lite Chamonix-skidresor fast till Berlin igen istället då, så vilket kan bli lite kul. Så det är möjligt, potentiellt att det finns möjlighet att haka på sådana. För att
jag har hört att det finns ett problem och det är ju att Berlin firar ju att muren föll.
Just det.
Och tydligen är det någonting till och med samtidigt. Så att ska ni boka så boka tidigt så ni får bra hotellrum.
Jag tycker det låter som en möjlighet. Snarare än ett problem. Det har varit ett helvetiskt drag där med.
Ja, visst.
Pardon my French.
Ja, säkert nästan mer än vad det har varit oktoberfestivalen liksom. 2 veckor innan. Mm. Nej, det kommer nog bli ett riktigt, riktigt hejdundrande kalas där. Mm. Så det blir bra. Så TechEd, jättespännande.
Och sen när man hem och packar om resväskan.
Precis. Eller så åker man direkt därifrån.
Okay.
Till Los Angeles. Den 17-20 november så går PDC av stapeln igen. Professional Developers-konferensen i USA. En konferens som uteslutande, ska jag säga, egentligen riktar sig till utvecklare på Microsoft-stacken. Och viss arkitekt och metod och processer också. Men det här är ju en väldigt djup konferens som också mer blickar framåt än vad TechEd faktiskt gör. TechEd är en konferens som mer kanske tittar på det som finns idag och hur du kan bli bättre på de teknikerna. Men på PTC så brukar vi alltid lansera, och Azure lanseras där. Men vi brukar annonsera tekniker. På PDC har .NET annonserats, Windows Vista annonserats, Visual Studio 2005 har annonserats, sist så annonserades Azure. Och vad som kommer att annonseras på PDC i år är... Jag har absolut ingen som helst... Du såg lite där. Jag har faktiskt absolut ingen som helst aning vad som kommer att annonseras just nu.
Man kan ju gissa, men där är det nästan så att eran gissning är lika bra som vår i det fallet, tror jag. Men
de håller faktiskt
locket. Man kan spekulera, men...
Spekulationerna är ju jätteintressanta bara där, men det finns en hel del intressanta saker som kan komma. Det kommer också handla mycket om Azure, det kommer handla en hel del om Oslo som kommer byta namn på PDC till något annat.
Stockholm.
Precis. Nu höll jag på att säga, det hade ju varit en uppgradering, men det kan ju inte riktigt. Det hade varit elakt mot våra västra kollegor. Nu blir geografin här. Visual Studio 2010 och .NET 4 kommer naturligtvis också handla en hel del om. Så att det är ju, bara att åka dit är ju det kommer vara en hel del intressanta saker att ta vara på där också. Men som sagt, det är en mer renodlad utvecklarkonferens på Microsoft-tekniken. Så här har vi också hittat lite av grupperingarna egentligen, vad du själv anser då är din roll och vad du vill lägga din investering på.
Vi bara tar om att jag tror det är microsoftpdc.com, finns det redan nu ett antal sessioner som man kan börja titta på det.
Ja.
Jag antar att det finns också sånt färdigt för TechEd och kanske också Öredev.
Ja, absolut, absolut. Jag tror att nästan hela Öredevs agenda är publicerad och TechEd börjar också liknande.
Något som är roligt med PDC är att vi svenskar är inte omärkta på PDC i USA faktiskt, utan vi är det tredje största landet sist.
Förra året var vi tredje största. Ja. 299 personer tror jag. Mm.
Och det märks.
Absolut.
Säga, i våra, ja, det är vi alltså var större än Storbritannien, Frankrike, Tyskland. Det enda som var
USA och Kanada.
Ja.
Nej, det var jättekul. Och de flesta som åker på PDC åker tillbaka till PDC därför att det finns så mycket värde i konferensen. Och det tycker jag också sänder en viss signal om att det här är en bra konferens att åka på. Sen så, det är en dyr konferens, absolut. Jag menar, det är i alla fall 4 eller 5 dagar i USA, i Los Angeles, och det är hotell och flyg och sånt där. Så det gäller att även där vara tidigt ute. För att nu finns det billiga flygbiljetter och det finns bra hotell till rimliga kostnader kvar. Konferensen blir dyrare och dyrare allt eftersom ju närmare du kommer egentligen. Mm. Men jag har varit på 3 PDC-er tror jag. Har jag varit på. Och jag tycker allihopa har varit briljanta faktiskt. Så det är riktigt bra konferenser. Jag har varit på ett par tecker också och ett par öre där. Jag tror, usch vad konferenser jag har varit på.
Det blir nog inga i år för dig.
Nej, jag får nog aldrig mer åka på konferens.
Nej.
Grattis till
mig. Tech Days i Örebro kanske.
Ja, och det ser vi också fram emot.
Jaha, det är min hemstad.
Ja,
det kommer bli så bra. Det kommer hända mycket på Tech Days, det kanske kan säga.
Ja, det ser jättekul ut. Just nu så håller vi på och samlar in material.
Ja, just det. Jag har fått frågan här. Kan man köra in papers nu?
Absolut. Det går alldeles utmärkt. Och om det handlar om utvecklarrelaterad session så går det alldeles utmärkt att mejla in ett förslag till mig. Om man skulle vara intresserad eller ta kontakt med mig så kan jag berätta mer.
Måste du vara på engelska?
Det går alldeles utmärkt att skriva på svenska. Vi vill helst att man kanske... kategoriserar den lite grann som vi vill. Men om man kontaktar mig så ska jag se till att...
Kan du inte ge så här underhandstips som du sessioner speciellt skulle vilja ha in?
Ja, jag skulle kunna tänka mig att en session om behavior-driven design till exempel skulle jag nog tycka att jag skulle vilja försöka få med på agendan. Det är någonting som jag tycker är väldigt intressant. Men det är också en väldigt bred konferens, precis som TechEd så är det ju både utvecklarrelaterat och mer då IT-pro, men även beslutsfattare inom IT, så att vi kommer även ha sessioner som handlar om lite mer övergripande, hur man kanske ökar affärsnyttan i vissa scenarion och så att det är ett väldigt stort en väldigt stor spännvidd på de ämnen som vi tar emot.
Bra. Något mer om hösten?
Just nu så står det stilla i huvudet på mig, men räcker inte det här då?
Jo, jag tycker
det. Är visserligen 3 veckor i november som allting ligger omkring, så att det är en intensiv november.
Vi kan ju berätta att det händer mycket på användarföreningarna också i Sverige. Svenog både i Göteborg och Stockholm har vi varit med på. Det kommer hända fler där. I den 3 oktober kommer att vara en open space bland annat i Stockholm, Svenog, på Knowits kontor. Vi pratar om att göra någon code camp eller så i Göteborg. Vi hoppas att det kommer hända saker i Sundsvall och så. Så att,
just det, en Sundsvallskonferens i övermorgon.
Den på onsdagen.
Alltså. 9 september. Så att, skynda. Mm.
Svenog har en prestation på Cornerstone på torsdagen. Där jag bland ska prata och Allan Smith. Så det händer väldigt mycket.
Jag tycker det är jättekul att våra användargrupper är så aktiva som de är. Och det är otroligt vilka duktiga talare som finns som också delar med sig av sina erfarenheter. Och det här tycker jag också är något som är lite intressant med vad som pågår i communityn generellt. De pratar mycket om de stora konferenserna kommer stagnera eller gå bort i förmån för de här små code camps och
unconference
formatet. Precis, alt.net och de här delarna egentligen. De pratar mycket om the death of the professional speaker och om det finns liksom utrymme för att åka runt och bara tala liksom, eller om du faktiskt måste vara riktigt formellt, jobba med saker och ting och kanske bara dela med dig lite då på kvällarna liksom. Så att det ser jättemycket positivt fram emot hösten. Och det känns som att vi är på väg ut ur recessionen. Liksom lite ur dalen. Det känns som att optimismen finns här. Det kanske bara är vi. Men jag tycker det känns jättekul.
Nej, jag tycker det också. Och som sagt, det kommer att bli ett väldigt roligt år tror jag. För oss alla. Tack så mycket för att ni har lyssnat på det här. MSDN Radio är lite början, lite rörigt och sådär. Men det är... Hoppas att ni inte har någonting emot. Vi kommer som vanligt att köra en ordinarie MSDN Radio var 14:e dag. Och däremellan kanske det händer lite andra saker också. Håll gärna koll på Channel 9. Vi kommer att jobba mer med Channel 9 i år än vad vi har gjort tidigare. Så jag vet inte om vi har en startsida som heter Channel 9 Sweden, va?
channel9.msdn.com/sweden.
Mm. Och där publicerar vi både webcast och screencast och alla cast som man bara kan tänka. Castaway, kanske vi kan publicera filmen. Nej, det kan vi inte. Alltså. Har du sett den filmen?
Jag har sett den. Ja. Jag tycker det är en jättejobbig film.
Tycker du?
Ja, och när han ska sluta sin tand med skridskon.
Nej, den är bra. Han är bra.
Tom Hanks är jättebra, verkligen. Ja. Det är en bra film.
Så innan vi lämnar över till intervjun som Robert och jag gjorde med Magnus Mårtensson från Dotway om hans projekt Cloud Storage API och även diskussioner rent allmänt om Azure, så ska vi bara ge lite kontaktuppgifter så att ni kan gärna höra av er. Och jag tror att vi satsar på Twitter lite mer här. Så våra Twitteradresser, prenumerera, lyssna, follow eller vad det heter. Follow ni oss, follow vi oss, er.
Jag finns på Johan Lindfors.
Och jag finns på R. Folkes.
Och jag finns på Buzzfrog, BUZZFROG. Och tills vi hörs igen, koda vackert.
Nej, jag var ju här i Stockholm så tänkte jag måste se om jag får tag på Dag. Och det fick jag. Och det vi har gjort tycker jag är riktigt, riktigt användbart. Vi har gjort flera saker då. Men en av de sakerna som är i det vi har gjort och lägger ut nu på Codeplex med öppen licens är ett Cloud Storage API som gör att man kan utveckla sina applikationer mot detta API istället för att utveckla dem mot den konkreta klientimplementationen mot Azure Storage. Därför att den enda som finns idag är en av Microsoft gjort litet sample. Antingen får man koda en egen och det känns otroligt redundant. Microsoft sitter någonstans ett team och kodar en sån här lösning som ska ersätta deras sample, såklart. Varför skulle man då vilja koda en själv? Känns dumt.
Får jag bara fråga en sak? Azure Storage, Robert, du, vad är det för olika storage vi har? Och vad är det som Cloud Storage kommer, ert Cloud Storage API kommer att stödja så att säga? För vi har ju
ska vi börja med vilka olika typer av storage det finns? I Windows Azure så finns det någonting som heter Azure Storage och där finns det egentligen i dagsläget två typer av storage eller saker man kan lagra. Det ena är någonting som kallas för tables, table storage, och det är, ska man säga, som entiteter. Man vill lagra personer till exempel, med properties som hänger på de här personerna. Men man ska inte se det som tabeller som i en relationsdatabastabell i den bemärkelsen. Så att det finns alltså, det är inget relationsdatalagringsställe, utan det är entiteter som man sparar de här. Och så finns det också ett blob storage där man lagrar binärfiler. Så att man har mediafiler till exempel. Precis. Och de trycker man egentligen bara ner och hämtar upp som en binär ström egentligen från det här.
Exakt. Frågar man Java-killarna så kallar de det för en hashmap, det som vi kallar för en table med entities. Ja. Det är det de säger.
Och det är Azure Storage. Sen finns det SQL Azure också.
Precis, sen finns det SQL Azure, och som jag varannan gång säger, egentligen så heter det väl Azure SQL Data Services. Men jag brukar också säga SQL Azure varannan gång ungefär för att förvirra fienden lite grann. Och det är en relationsdatabas i molnet. Precis. Så i korthet så kan man säga att man har tagit delar utav SQL Server och kör det i datacentret, i Azures datacenter, och erbjuder det som en virtuell miljö att lägga upp sina databaser i.
Precis, okay. Så vi ska vara tydliga med vad vårt API inte är, så är det inte ett API mot det senaste utan ett API mot det förra. Och det var ju en tredjedel i det också med message queues.
Precis.
Som också finns en del av Azure, ja. Azure Storage-modellen. Så vi har gjort ett API mot det här. Egentligen gjorde vi ett API som är väldigt, väldigt nära REST-API som Azure använder. Det är ju en REST, Azure Storage är ju en REST-baserad tjänst, och sen så vill man ju lägga någon form av programmatiskt interface framför det. Och det gör vi nu då för att kunna bygga, framförallt för att kunna bygga lösningar med utbytbar implementation bakom, eftersom vi vet att implementationen kommer att bytas ut. Men också oerhört viktigt att kunna bygga testbara lösningar där man inte behöver köra testerna mot ett riktigt storage utan mot ett mock. Och då måste du ha ett interface emellan.
Så om jag förstår, REST-API kan man ju köra då bara liksom vanliga HTTP-anrop, och det är väl definierat?
Ja, det är jättedefinierat.
Så det ni har gjort är en DLL då som omvandlar det där till objekt?
Ja, som omvandlar det till interface i det här fallet, och sen så kan vi då implementera det här mot olika implementationer bakom, så att säga. Alltså implementera vårt interface, och sen oavsett vilken applikation vi kodar så kan vi alltid koda mot bara våra interface.
Vilket gör det mockbart, testbart
och så vidare. Det är ett rent måste liksom i utveckling. Och nu finns det ett som funkar för oss. Det är lite så works on my machine-aktigt. Men i alla fall, cloudstorageapi.codeplex.com finns det på.
Men nu när vi ändå håller på, är det du som har skrivit det bland annat?
Då? Bland annat jag på Dotway, jag och en kollega som har...
Hur är det att jobba med Azure Storage, och hur kommer du... Min andra fråga är, vad ska man använda det storage till nu när du har hört om SQL Azure?
Men det är två helt olika användning.
Ja.
Ett exempel som jag inte skulle vilja lägga in en SQL Azure-lösning, utan det exemplet som är liksom ett sånt generiskt exempel. Tänk att ta alla Facebook-användares all data om sig själv. Det är rätt många data properties så att säga i ett Facebook-konto. Ta alla dem, lägg dem i en enda tabell. Varje kolumn är en data property, och lägg miljoner sådana rader efter varandra. Det är vad man skulle kunna göra i Azure Storage.
Ja, men varför ska man göra det då?
Därför att det är en bra modell att bygga på. Det skalar åt alla håll, och det är stort som bara den. Det är en bra modell att bygga på faktiskt.
Men alltså, jag skulle känna så här, om du har miljoner rader och så ska du ha ut en speciell användare med en speciell ID. Mm. Jag tycker det låter som att det skulle bli långsamt.
Nej, den indexeringen ska vara väldigt snabb, vad jag har förstått.
Så det,
det är det det är byggt för. Liksom, så att,
när det inte är lämpligt, det är ju när man vill kunna traversera relationer såklart mellan de här entiteterna.
Just det är ingen relationsdatabas. Men jag sa att vi gjorde fler än en sak. Jag vill nämna den sista delen i det också. Det första är en enkel, rätt trivial del, att vi har gjort SDK. Man kan testa lättare mot Microsofts SDK. Det var liksom ett enkelt steg. Det vi gjorde i det steget också var enabla extensibility via Microsoft Extensibility Framework, MEF. Och sen så la vi på det här Cloud Storage API, och tredje steget då är att faktiskt använda sig av extensibility i applikationerna. Och det är riktigt användbart.
Förklara den sista punkten.
Ja, det är precis det jag tänker göra.
Okej, okay, vad bra. Så det är som du skulle gå.
Vilken tur. Ja. Nej, så här. Om du har en... Vi tar ett väldigt enkelt exempel. Om du har en Azure-maskin, en Azure-server som kör en del av din applikation, så kan han jobba på en arbetstask. Vi kallar den för A. Sen har du en annan arbetare, en annan servermaskin som kör en annan del av din applikation. Kallar hans arbetsuppgift för B. Så vi har en maskin som kör A, en som kör B. Om de har arbete att utföra som ligger på kö, så tuggar de på bägge två och matar på och matar på. Men om säger att A-uppgifterna tar slut och det är bara B-uppgifter kvar, då står ju A-maskinen och bara tittar på den andra och inte gör någonting. Det känns ju jäkligt obegåvat. Så det vi gör, istället för att lägga ut en maskin som kör bara A och en maskin som kör bara B, så lägger vi ut samma worker-applikation på alla maskinerna. Så bägge maskinerna kör både A och B. Men vi kan i runtime schedulera om prioriteringen. Så att den ena kan prioritera A och när A tar slut så jobbar den på B. Och den andra prioriterar B och när B tar slut så jobbar den på A. Och om man då skalar upp det här till inte bara två maskiner utan många maskiner och många olika arbetsuppgifter, så kan man alltså lastbalansera det här med lite kluriga algoritmer och byta de här algoritmerna i runtime. Och då kräver det extensibility. Därför att man vet inte från början vilka arbetsuppgifter som kommer att utföras. Det är där MEF kommer in. Man importerar dem genom MEF. Man bara tar in, ge mig alla implementerade arbetsuppgifter här. Vilket också förenklar underhållet för att alla arbetarmaskinerna kommer att se exakt likadana ut.
Men du menar inte att den funktionen finns i själva cloud storage? För det låter ju som en mycket större uppgift där, som de lastbalanserar.
Nej, men det har ingenting med cloud storage att göra, utan det är en ren applikationstjänst som vi lägger in, som vi har kodat ihop, som vi lägger in för att vi tycker att det är ett mycket smartare sätt att göra det på.
Och det är ingenting som finns ett exempel på vi kan se i den här exemplet som ni har lagt ut, utan det är något som är ert proprietära.
Stay tuned. Nu vet jag inte när det här eventuellt läggs ut för att lyssna på, men om det inte ligger ute när det här går att lyssna på, så ligger det ute, kan jag säga, att vi kommer att lägga ut det nu under veckan och möjligen i början av nästa. Så okay. Det finns allting ute, och då är det ju så att vårt Cloud Storage API ligger ju på den URL vi sa innan. Och sen ligger det här bidragen till Windows Azure ligger under Azure Contrib. azurecontrib.codeplex.com, där jag också för övrigt är koordinator, så att jag har makten över hela på sig. Men jag vet i alla fall vad som kommer att komma där, och det är det. Så det är, håll ögonen på bidragssajten för Azure på Codeplex, Azure Contrib.
Men ert Cloud Storage API är väl tänkt att vara utbyggbart mot andra plattformar egentligen också?
Vad roligt att du ställer den frågan. Nej, men nej, faktiskt, det lät nästan inövat. Det är korrekt. I teorin kan naturligtvis vårt API användas mot vilket moln som helst. Så du skulle kunna vara persistent ignorant mot vilket moln du sparar i. Det finns ju Amazons S3 och det finns liksom lite andra spelare på marknaden.
Eller dina egna tjänster.
Eller våra egna tjänster, precis. Eller din egen serverhall för den delen. Du skulle kunna jobba mot den på samma sätt. Om du sätter upp en egen version av det här. Nu är det ju inte säkert att API-et mappar så himla bra mot Amazons S3. Men i ärlighetens namn så ligger ju de här serviceerbjudandena från de stora jättarna jäkligt nära varandra. Så det skulle förvåna mig om det inte gick att anpassa det så att det faktiskt går.
Men ni har inte provat mot någon annan?
Inte ännu. Help wanted. Vi söker gärna någon som kan S3 eller något annat och vill testa och använda vårt API mot det. Det skulle vara kul att se resultatet av det. Så att rent sådär, i sin hemskaste form då, så skulle man alltså kunna bara genom en konfigurationsflagga i en config-fil byta moln och spara mot.
Så. Vi måste ställa bort den här
personen. Jag tror nog faktiskt, jag tänkte på det. Nej, jag tänkte på det, precis. Jag tänkte exakt på det. Jag tror att det snarare
Magnus Mortensson, vem?
Attrahera, när man söker på mig på Bing så är jag helt borta. Liksom.
Nej, Bing men, borta.
Ja, precis. Nej, men alltså, jag tror att det snarare skulle attrahera folk till Azure Storage än någonting annat.
Och det är ju, jag menar, inlåsning är ju inte någonting som gagnar någon i
längden. Nej, det är ju inte. Längden. Man frågar de här jättarna idag, jag försökte söka efter något sånt här API innan vi satt oss och kodade ett, så att säga. Det finns väl ingenting, det finns ingen som har gjort en ansats till att lägga ut det här av den enkla anledningen att nej, men vi vill ju, det är ju bra med att ha API och ha gemensamhet och så vidare och så, men vi vill ju lite grann inte strypa innovationen här i det här läget, utan vi vill liksom, ja, vad det översätts till är att vi vill differentiera oss, och när vi har den bästa lösningen så kan alla andra följa oss, vilket jag tycker är lite så sunkigt. Men som sagt, den viktigaste delen i att göra det här Cloud Storage API är ju testbarheten. Man måste ha testbarheten. Annars är det ju rökt liksom. Mm.
Tack så mycket, Magnus. Yes. Och vi får kolla in det, så får vi se nu om några månader vad som har hänt.
Kanske ingenting.
Kan vi inte bara avsluta med en mental bild som jag fick när Magnus sa: den ena worker-rollen står bara och glor på den andra och är klar med sitt jobb. Jag bara försöker porträttera det framför mig, hur en Azure worker-roll bara står och hänger.
Liksom. Men det, jag sa faktiskt,
har du ingen jobb att göra?
Vi sa faktiskt det här för en halvtimme sedan, men jag sa det till en annan kille här. Det är precis så som det ser ut på de flesta arbetsplatser idag.
En slashas worker-roll står där. Liksom.
Exakt, exakt.
Glor.
Ja, men det är en bra bild. Bra. Det är en bra avslutning.
Tack så mycket.
Tack.
Den överhöll på sig, men jag vet i alla fall vad som kommer att komma där, och det är det. Så det, håll ögonen på bidragssajten för Azure på Codeplex, Azure Contrib.
Men ert Cloud Storage API är väl tänkt att vara utbyggbart mot andra plattformar egentligen också?
Vad roligt att du ställer den frågan. Nej, men nej, faktiskt, det lät nästan inövat. Det är korrekt. I teorin kan naturligtvis vårt API användas mot vilket moln som helst. Så du skulle kunna vara persistent ignorant mot vilket moln du sparar i. Det finns ju Amazons S3 och det finns liksom lite andra spelare på marknaden.
Eller dina egna tjänster.
Eller våra egna tjänster, precis. Mm. Eller din egen serverhall för den delen. Och du skulle kunna jobba mot den på samma sätt. Om du sätter upp en egen version av det här. Nu är det ju inte säkert att API-et mappar så himla bra mot Amazons S3. Men i ärlighetens namn så ligger ju de här serviceerbjudandena från de stora jättarna jäkligt nära varandra. Så det skulle förvåna mig om det inte gick att anpassa det så att det faktiskt går.
Men ni har inte provat mot någon annan?
Inte ännu. Help wanted. Vi söker gärna någon som kan S3 eller något annat och vill testa och använda vårt API mot det. Det skulle vara kul att se resultatet av det. Så att rent sådär, i sin hemskaste form då, så skulle man alltså kunna bara genom en konfigurationsflagga i en config-fil byta moln och spara mot.
Så. Vi måste ställa bort den här personen.
Jag tror nog faktiskt, jag tänkte exakt på det. Jag tror att det snarare
Magnus skulle Mortensson, vem?
Attrahera, när man söker på mig på Bing så är jag helt borta. Liksom.
Nej, Bing borta.
Ja, precis. Nej, men alltså, jag tror att det snarare skulle attrahera folk till Azure Storage än någonting annat.
Och det är ju, jag menar, inlåsning är ju inte någonting som gagnar någon i
längden. Nej, det är det ju inte. Men man frågar de här jättarna idag, jag försökte söka efter något sånt här API innan vi satt oss och kodade ett, så att säga. Det finns väl ingenting, det finns ingen som har gjort en ansats till att lägga ut det här av den enkla anledningen att nej, men vi vill ju, det är ju bra med att ha API och ha gemensamhet och så vidare och så, men vi vill ju lite grann inte strypa innovationen här i det här läget, utan vi vill liksom, ja, vad det översätts till är att vi vill differentiera oss, och när vi har den bästa lösningen så kan alla andra följa oss, vilket jag tycker är lite så sunkigt. Men som sagt, den viktigaste delen i att göra det här Cloud Storage API är ju testbarheten. Man måste ha testbarheten. Annars är det ju rökt liksom. Mm.
Tack så mycket, Magnus. Yes. Och vi får kolla in det, så får vi se nu om några månader vad som har hänt.
Kanske ingenting.
Kan vi inte bara avsluta med en mental bild som jag fick när Magnus sa: den ena worker-rollen står bara och glor på den andra och är klar med sitt jobb. Jag bara försöker porträttera det framför mig, hur en Azure worker-roll bara står och hänger. Liksom.
Men det, jag sa faktiskt,
har du ingen jobb att göra?
Vi sa faktiskt det här för en halvtimme sedan, men jag sa det till en annan kille här. Att det är precis så som det ser ut på de flesta arbetsplatser idag.
En slashas worker-roll står där. Liksom.
Exakt, exakt.
Glor.
Ja. Nej, men det är en bra bild. Bra. Det är en bra avslutning.
Tack så mycket.
Tack.
Thank you.